Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Karin Bångman är journalist som i och med att hon träffade Bert Ola flyttade från det civiliserade norra Skåne till Kaxås mitt i Sverige. Nu engagerar hon sig i ett lokalt inflyttningsprojekt. Hon kommer bli känd på pulsen av skärgårdsbönderna Anna och Johan Pensar som vi har träffat innan. Allt kommer ske med bostad av mig, Per Ola Olsson, även känd som Sveriges snyggaste bonde, vars enda uppgift är att se till så att det inte blir tyst. Med det lämnar jag som sagt med varm hand över till Anna och Johan.
Hej, tack Per-Ola och glädjande att se dig Karin och välkommen till podden Samtal. Vi går väl direkt på sak. Berätta lite, ni driver idag projekt Kaxås som är i Jämtland. Man pratar om Åre, Östersund och Lilla Kaxås som är en avfolkningsbygd som ni har befolkat med barnfamiljer. Kan inte du berätta lite om dig själv Karin och var kom den här idén ifrån?
Ja, först så tack så mycket för att jag fick vara med och tack Per-Ola för presentationen. Jag gjorde ett litet mellanspel i Stockholm och det var så jag träffade min jämtländska man. Så flyttade vi för ett antal år sedan från Stockholm till Kaxås och sen... Så den här byn som vi bor i som heter Kaxås, den är ju då ganska liten. Det var ungefär 100 personer här och vi hade en liten fin skola som fungerade väldigt bra. Och så kom kommunen på efter att ha gjort en större konsultrapport att de skulle ta och lägga ner den för man ska ha stora skolenheter. Och under de åren som vi har bott här så har elevantalet varit mellan då 30 och 56 elever och när de kom på att de skulle lägga ner den så var det 33 elever. Och då fick vi draghjälp utav IT-entreprenören Dan Olofsson som har sina rötter här i byn. Han tyckte att den här skolan skulle inte läggas ned. Hans föräldrar hade själva gått i skolan här och byn som han är mycket i här tycker han är väldigt fin och tänkte att det här måste ju vara bra ställe för barnfamiljer att bo i egentligen med en välfungerande skola, välfungerande service. Så först så föreslog han att vi skulle sponsra en lärartjänst för vi, i och med att vi är ett litet område så hade vi inte så stora sociala problem och då var det en faktor att man skulle inte ha så många lärare, 2,8 tjänster på de här 33 barnen utan man skulle bara ha 2 eller 1,8. Men då hamnar man i den situationen att det handlar om mutor för kommunen. Även om inte Dan har några barn på skolan här så kunde de inte ta emot att han stöttade upp med den här lärartjänsten som behövdes. Så då tänkte han om ett varv till och så sa han nej men vi ska få barnfamiljer att flytta till Kaxås. Och då drog han det här draget som jag tyckte var väldigt smart som jag inte riktigt förstod men som jag förstått senare, att vi hade ju faktiskt en bostadsbrist här. Så han kom på att vi skulle bygga hus för barnfamiljer till ett bra pris och mer som ett socialt entreprenörskap som familjen Olofsson då har stöttat. Och så började det 2019 på en stor sammankomst i bygdegården här. Jag tror vi var 300 personer från byarna härifrån och västerut mot fjällen som är berörda av skolnedläggningen. Och sen därifrån så har det då blivit så att vi har startat det här projektet, projekt Kaxås, och har snart fyllt de här husen som vi beslutade oss för att bygga. Plus att vi har sålt alla befintliga hus och fastigheter som har varit lediga. Så vi kommer att ha en inflyttning här nu löpande på 140 personer.
Wow! Wow, säger jag bara. Det är ju ett problem för många på Vissan och speciellt i skärgården också. Jag vet här i Norrtälje var det också en folkomröstning och det var nedläggning. Men det berodde ju oftast då på att det var en brist på elevunderlag. Och liknande initiativ vet jag har förts här lokalt. Men jag tänker, hur kom ni fram till den här, för det blir ju en demografi, ni gör ju nästan kommunens jobb skulle man kunna säga. Eller har ni reflekterat något över det?
Väldigt mycket. Jag skulle vilja säga att egentligen kan man göra så här på många fler ställen, men det kräver ju också en uppbackning ifrån offentligheten. Att de stödjer de här gräsrotsinitiativen. Även om vi då hade Dan som var väldigt resolut och bestämd att vi skulle göra det här och drev på det bra, så kräver det ju ändå en förankring i bygden här och alla var överens om att vi skulle rädda skolan. Så vi hade ett gemensamt mål där. Mm. Men om man tänker tillbaks så hade man ju från kommunens sida eller från offentlighetens sida kunnat skapa den här utvecklingen också. Och drivit på det själva. Men framförallt min erfarenhet nu, det är att man tänker att de kanske borde ha stöttat det mer faktiskt. Det har varit mer stöttande. Mm. För det är ju ingen enkel resa. Men det är en otroligt
resa. Nej, men precis. Och vi kan ju prata lite mer om det sen vad ni, när ni tittar tillbaka, eftersom ni nu på ett sätt har nått lite i mål, även fast det såklart är massor framför er som händer med den faktiska inflyttningen och sådär. Men vilket år var det ni stod där, 300 personer på
den lokala? Det var i juni 2019.
2019. Mm. Det är ändå 3 år sedan.
Och då var det ju först nummer ett, var ska man bygga någonstans? Hur ska vi få tag i mark? Här har vi då sjönära, det får man ju inte bygga. Vi har lantbruksmark, det får man inte heller bygga på. Och sen fick vi ändå tag i ett område som ligger väldigt alpint, brant terräng, men nära själva bykärnan. Och i slutändan blev det väldigt fint, därför att man håller ihop. Det blir en väldigt kompakt, fin by utav Kaxås. Mm.
Jag brukar ju säga, Karin, att utveckla eller avveckla, kan man säga att skulle ni inte varit där juni 2019 med hotet om skolnedläggningen och varit så resursstarka som ni ändå har varit, då skulle det inneburit att bygden skulle självdö då och avvecklats troligtvis. Eller hur finns det några alternativ?
Ja, det var ju det vi var rädda för här, eller inte ville. Bygden ville ju inte det, och det var ju en familj som faktiskt kontaktade Dan om att det här var på gång. Och jag hade inte reflekterat så väldigt mycket över det personligen. Det var ju bara en utredning, men lite så är det. Men samtidigt så är det sorgliga i kråksången att folk vill ju faktiskt bo så här. Man har från, som jag upplever det så här lite i efterhand, är att man har från samhällets sida ett erbjudande, och det är att tränga ihop folk i storstäder. Men vi har ju så otroligt mycket fina miljöer utanför städerna, och med dagens teknik så är det ju möjligt att skapa en ny typ av boende där vi kan där man kan välja det som passar. Det är ju så att det är klart det passar inte alla att flytta till Kaxås. Men det finns tillräckligt många som uppskattar den livsstil vi har erbjuda här. Mm. Och flytta hit.
Det har vi ju... vill du berätta lite mer om den, om konceptet och husen och liksom livsstilen där i byn?
Jag tänker också få följa med dig, Anna. Det handlar ju mycket om att platsutveckla eller göra det till en attraktiv plats att bo och verka på. Och precis som vi vet här i skärgården så är ju det för många liksom en attraktiv plats. Men Sverige har ju otroligt många fina platser. Och jag tänker liksom, hur jobbar du med den som en... Det låter ju nästan som en platsutveckling där man får fart i hela bygden. Liksom. Hur gick tankegångarna där för att... Hur blir man en attraktiv plats att bo och verka på? Eller var den redan attraktiv från början? Och bara att det inte fanns bostäder? Eller hur gick resonemangen i de här bitarna?
Det är precis som du säger, det här är ju ett samhällsbyggnadsprojekt. Vi bygger ju liksom ett större samhälle, vi blir ju en tätort. Och det stämmer ju det där med attraktionen, att man kan inte bara, det är ju inte hus folk köper utan det är ju en livsstil man får köpa när man flyttar ut så här. Och vi hade en väldigt aktiv, eller har och alltid haft i Offerdalen, aktiv byggd med mycket starkt föreningsliv och ett starkt civilsamhälle. Och det tror jag är en stor attraktion, att vi gör mycket saker här och vi har en bra, vi har nära till fina fjäll som är orörda fortfarande. Vi har en Sveriges bästa storslalombacke där vi gör mycket event. Vi har andra event inom både sommartid och vintertid med många som kommer hit bara för att vi har så bra event och vi var duktiga på det. Och jag tror att det i sig är en attraktion, att man känner att man blir liksom inte, man hamnar bara inte isolerat utan man blir en del av ett större sammanhang som man tycker om. Man tycker om outdoor. Man tycker om det här.
Jag har en fråga.
Som vi har erbjuda.
Jag har en fråga. Alltså, vad har ni gjort väl lite mer konkret i det här projektet? Ni träffades då, var det 19 och i 2019 och träffade och de här 300 människorna som liksom samlades. Men vad har ni gjort i projektet? Har ni exploaterat? Har ni byggt vägar? Har ni liksom bara tipsat? Alltså vad är det ni har gjort rent lite mer konkret?
Vi bygger 32 hus i ett nytt bostadsområde i centrala Kaxås.
Centrala Kaxås.
Ja, allt är centralt. Där vi är ju Sveriges mitt. Det vi gjorde initialt, om man tänker på resan, det vi bestämde oss för, det är ju att det är ett förankringsprojekt. Alla måste vara överens och ha konsensus om att vi vill det här. Vi vill ha inflyttning, vi vill ha unga familjer, vi vill ha vitalisering av bygden. Så det vi gjorde, vi utsåg ambassadörer i byarna västerut. Och de var ganska noga med, vilket jag tycker är bra när man gör projekt, att man ändå begränsar sig. Vi gör det här i Kaxås, där skolan ligger. Men det innebär inte att de byar västerut som också, vars barn också åker till Kaxås, kommer att påverkas av det här. Så då fick alla ambassadörerna uppgiften att inventera, för har vi lediga hus befintliga som man skulle kunna sälja, som man skulle kunna flytta in i och så vidare. Och så började vi med detaljplanarbetet och tog hela den kostnaden och det själva. När vi hade fått det här markområdet om 10 hektar klart att köpa in. Som ligger in till bykärnan då i alpin terräng. Och sen visade sig att det fanns inte så jättemånga hus för oss. Utan det var ganska få hus som var i det skick att man kunde bo i. Och de krävde ganska omfattande renovering. Men vi har ändå, jag tror att det är runt 18 fastigheter som vi har varit med och förmedlat och som har fått en ansiktslyftning, fått inflyttning förutom de här 32 husen då som vi bygger. Mm.
Och hur såg demografin ut tidigare i bygden då?
Nu har ju SCB ganska dålig statistik. Vi hade i hela det här området västerut mot fjällen var det 582 boende tror jag. När vi började projektet. Men det var siffror från 2018. 2015 hade vi ett litet uppsving här, för då hade vi migranter som kom, men alla de flyttade när de hade fått sina uppehållstillstånd, så då sjönk det ganska snabbt igen. Men det var inte, ja, man förleds gärna att tro när det är landsbygd att det bara gamla människor så där, men det är ändå ganska mycket företagare här, och det har ändå fyllts på med de hus som har gått att bo i med yngre personer, driftiga. Så jag tror inte vi låg så högt åldersmässigt faktiskt, utan vi hade en stabil grund ändå, men som sagt, det behövdes mer då för att vi skulle kunna behålla skolan.
Mm. Så ni har 30 hus ungefär i alpint område, och sen så när man följer er också på sociala kanaler och liksom har följt er resa, den som ni har kommunicerat, så ser man att ni satsar ganska mycket på stall, liksom livsstils inslag i liksom själva boendekonceptet. Vill du berätta lite om det?
Mm. Och det är nog rätt mycket Dans idé. Han gillar grejer, att det händer aktiviteter och det ska vara kul att bo och leva. Så vi har ju då som kryddat det här konceptet och den här communityn med ett utegym, en paddelbana med en fantastisk läge med utsikt över Åreskutan och Offerdalsfjällen. Jag tror det måste vara Sveriges vackraste paddelbana sommartid. Och sen kommer vi ha ett skidspår där, och så kommer vi att bygga vallabod med cykelavspolningar, för det är ju populärt att cykla, och vi har rätt fina gamla cykelleder som de gamla körvägar för häst och skogsbruk. Mm. Mm. Och sen har vi då också, ska vi bygga en bakstuga och ett lokalt bryggeri och ett stall där man kan ha djur då.
Som ingår, vad häftigt. I det här.
Så det är klart att det blir som en, man bjuder ju på livsstilen där genom att addera de här värdena så att säga.
Ja, verkligen. Det känns ju jättespännande, just den aspekten av projektet. Och vad vet ni om de målgrupperna då? För visst är det så att ni har signat upp alla boende nästan?
Ja, i princip har vi faktiskt gjort det nu. Det är inte riktigt bestämt de sista två tomterna, men det var ju också sådär när vi kom på den, när den här idén landade, att vi visste ju vilken målgruppen var. Vi ville ha unga familjer som gillade det vi har att erbjuda. Och där handlar det ju också om att vara ärlig. Det här är liksom, det här har vi. Vi har ju inte opera och vi har ju inte fina konserthus. Och vi har ju, det är mycket vi inte har, men vi har ju vissa saker. Vi har spelmän, vi är väldigt duktiga på musik här lokalt, och vi har väldigt mycket idrott, och vi har fisk och vi har jakt och vi har fjäll och vi har toppturer och vi har mycket runt det. Så då var det ju att hitta de här personerna. Vi valde att gå mycket i sociala medier, därför vi tänkte att den här målgruppen med unga familjer, det är nog där vi hittar dem. Och det gav oss en bra utdelning. För om man tänker, jag vet ju att du Johan och Anna håller ju på med liknande projekt, men då i närområdet till en mycket större region med jobb. Så där, jag tror att skillnaden mellan oss och er är att vi var tvungna att få folk att upptäcka oss, medan ni är redan upptäckta. Och det är mer en formalia offentlig, att man liksom får hjälp och kommer in och kan göra det, så kommer ni att få folk som vill bo så som ni har erbjudit.
Våran utmaning ligger precis. Vi har lite andra utmaningar.
Vi har också till viss del de utmaningarna, men kanske inte i lika stor utsträckning som ni har haft.
Men jag tänker också, Åre och Östersund, blir det inte det väldigt mycket fritidsboende, fjällstuga, sportlov? Är det att säsongen också, jag tänker där, vi vet hur det ser ut i skärgård, då är det ju kanske en bofast på 50 fritidsboende, så där ser ju den intressekonflikten ut, och det är ju inte heller, det finns ju samma kris exempelvis i skolnedläggningar och liknande, även då i Stockholms glesbygd, hur märkligt det än må låta. Men det har ju att göra mycket med att många vill bo i städerna och urbaniseringen och hela den biten. Men vi märker ju också ett himla tryck att kunna bo i den här typen av miljöer. Men då måste det också fungera. Och här blir det svårare på något sätt i en alltså stadsnära landsbygd att kunna driva de här frågorna. Medan för er del är ju det, det finns ju inget alternativ menar jag. Det vill säga, sådana här initiativ kommer ju inte komma tillbaka. Är man inte på bollen när det väl händer så kommer ju bygden dö ut. Och det förstår man väl allvaret i Norrlands inland. Kan jag tänka mig för att göra en egen reflektion över den biten?
Ja, till viss del. Både och. Mm. Både och, till viss del. Förändring är ju alltid något som skapar oro. Och faktiskt också som man har märkt hos politiker till förvånad. Jag blev förvånad över att de inte ser hur mycket de vinner på det här. För det är en förändring och det kommer säkert nytt folk och nya idéer. Ja, men det här har ju varit en väldigt liten miljö under väldigt lång tid. Mm. Men visst, vi har ju också, jag får ofta den frågan, skulle man kunna göra det här på fler ställen? Och det är jag helt övertygad om. Men det finns två nyckelfaktorer i det och där har ju ni ett bra läge i skärgårdsöarna runt Stockholm. Och det är att det måste finnas en närhet till en fungerande arbetsmarknad. Mm. Trots allt. Mm. Vi har ju närheten då till Åre och vi har lika långt till Östersund. Vi ligger liksom mitt emellan med mer upp mot fjällen. Det är pendlingsavstånd. Man kan jobba i de här två hubbarna som är rätt så stora. Sen... Och det finns fler sådana områden i Sverige där man skulle kunna göra det här på liknande om man vill, om viljan finns.
Mm. Och vad var den andra knäckfrågan? Det var den ena.
Ja, det var ju då arbetstillfällena. Och sen den andra knäckfrågan, det är ju då att få med sig politikerna på den här resan.
Mm. Just det.
När det inte är ett initiativ som kommer från offentligheten som vi är vana vid när det gäller bostadsbyggande i Sverige.
Mm.
Man har en väldigt vana vid att det är vi som bestämmer hur folk ska bo. Mm. Men nu kom det ju liksom lite från, det blev en sidekick där. Det kommer från ett annat håll. Ja, men vi vill att de ska upptäcka vårt område. Och det är ju en knäckfråga då. Man känner till Åre, man känner till Östersund, men man känner inte till Kaxås, Almåsa så mycket. Jo, de som har tävlat mycket i slalom och sådär har ju varit här, men...
Just det.
Så det handlar ju om att få folk att upptäcka att det här är ett ganska bra läge.
Mm. Mm.
Och jag tänker det här med ekonomi och liknande. Jag menar, i storstäderna är det ju liksom priserna rusar. Får man ihop till en etta är man som en vinnare. Och man kan liksom skaffa barn och få ihop en 1,5 och få på plats i rätt skola och såna här saker. Det är ju väldigt höga priser i alla fall i Stockholm kan jag säga. Och i skärgården så rusar ju priserna också för att det är så mycket fritidshus och liknande. Hur har den biten fungerat för er del? Jag tänker också ur ett socialt perspektiv när man driver det här inte bara för kanske vinst och marginaler utan det finns en annan andemening i det.
Mm.
Hur har den biten sett ut och investeringsviljan, de som köper de här bostäderna, hur har ni resonerat och tänkt där?
Vi har ju varit väldigt noga med att inte det här ska bli fritidshus. För vi såg ju under pandemin att Åre fick brottas ganska hårt ändå med att många av de som bor i Stockholm bosatte sig i Åre. Men då betalar ju inte skatt. Men det belastar ju ändå systemet rätt hårt med allting med mer påverkan på avlopp och alltihopa. Men de har ju satsat mer på fritidsboende. Men nu i Åre också ändå... rätt så mycket inflyttning av barnfamiljer och det har fått ringa på vattnet till områden som Undersåker och så. Men vi bestämde oss tidigt att det ska vara permanenta familjer. Alltså familjer som vill bo här och leva livet fullt ut här uppe hos oss.
Men hur som Johan påpekar så är det ju väldigt dyrt för i Stockholm bland annat.
Mm. Det är lika dyrt att bygga ett hus här som det är att bygga det i Stockholm.
Exakt.
Alltså trävaror och allting är ju samma pris.
Precis. Mm. Så alltså själva byggandet är precis lika dyrt. Och samtidigt som Som du själv påpekar, Åre var ju, blev lite mer fritidshus eller semesterboende. Rimligtvis framförallt i spåren av pandemin. Men hur styr man marknaden så att man liksom får de här man vill ha? Så att framförallt, hur får man de här människorna att faktiskt kunna konkurrera med, ska vi kalla det, låtsaspengar från Stockholm? Mm. För att det är...
Ja, men det är en intressant fråga, för det var ju ganska, det första vi ställdes inför var ju att det här är ett bankprojekt. Det vill säga att de här människorna som flyttar hit och köper ett helt nytt hus i Kaxås, det kostar ju ändå några miljoner att bygga. Så är det ju. Hur får vi dem att tro på vår bygd att det är värt att investera så mycket pengar i ett hus här? Fast det är väldigt hög kvalitet. Så det var ju vi tvungna att lösa då. Och det som har hänt under de här två åren, ett hus här som kostade runt 500 000 för två år sedan, kostar kanske 3,5 nu.
Oj.
Mm. Så oj. Vi har ju på, och alla hus säljs. Och det är budgivning. Allt som kommer ut till marknaden som är lokalt här går jättefort och med hög budgivning.
Mm.
När vi väl fick den, kom igenom det där med bankerna. Vi har ett par banker som vi samarbetar lite tätare med, som förstår projektet och som förstår liksom att det här är någonting mer än bara ett boende. De har ju varit jättebra då, för de har ju liksom bidragit till att vi kunde dra igång det här och köra igenom det som vi har gjort. Och nu har vi ju värderingar på husen som vad det kostar.
Mm.
I och med hela prisbilden i området har stigit med det här projektet. Man har upptäckt Offerdal och vårt område. Och då går det fort.
Mm. Och hur mycket har de som flyttat in? Vad är det för typ av familjer som... Var kommer människorna ifrån? Hur tas de emot? Vad söker de? Varför attraheras de av just det här? Kan du inte berätta lite? Man blir ju jättenyfiken.
Ja, de familjer som flyttar hit kommer ju från olika delar av Sverige. Det är ju 90% är utanför Jämtlands län. Mm. Och sen har vi några familjer som kommer från andra delar av Europa. Någon från Nederländerna och någon ett par från Italien. Och så som har hittat oss och som vill bo så här och ha den här livsstilen. Många av dem kan jobba på distans, vilket man kan idag, vilket också är bra. Vi har i detta också skapat 18 nya arbetstillfällen här, kan man säga, för de har tagit med sig sina jobb eller sina företag och sitter och sköter det på distans då. Vi har också en spridning på de som flyttar hit i åldersgrupper, så att det är inte så att alla har barn i 7-årsåldern. Utan vi har en del som inte har barn ännu, som kanske får eller inte, det vet vi inte. En del har barn som är lite större och går i skolan, andra har på dagis och så vidare. Men just nu så är i alla fall dagiset fullt här och det är 24 barn.
Kan man säga att ni redan nu har räddat skolan, Karin?
Det tror vi ju absolut att vi har gjort, för nu har vi ju liksom säkrat upp här för 15 år framåt utifrån utvecklingen. Så vi har ju uppnått vårt mål. Vi har absolut räddat skolan. Vi kommer ha mellan 50 och 60 barn där under lång tid framåt.
Jag och Anna har ju fått höra väldigt mycket att, alltså, om man har då normen och attityden att i städerna investerar vi och på vischan ger man bidrag. Det vill säga allting ses som olönsamt. Så fort det hamnar utanför tätorten så då är det mer i form hur mycket bidrag man ska ha, och man är liksom lite av en sämre människa. Men om man tittar på det här, jag tycker inte att det är fult att tjäna pengar och hoppas att många fler gör det. När jag tittar på det här kanske då med andra ögon finansiellt, så ser jag också affärsmöjligheter med de här bitarna. Har det blivit olönsamt eller har ni lyckats få lönsamhet i projektet? För det blir ju ändå... Jag menar, alla har ju inte möjligheten liksom att donera eller liknande, eller göra det med bara ideellt syfte, utan det handlar ju både om kärleken till bygden men också att kunna få någon form av lönsamhet så att man inte går lottlös ur den biten. Hur har det resonemanget sett ut?
Ja, Bert-Ola kanske skulle svara på det med projektekonomin. Jag är inte lika inspelad på det, men han som är ansvarig då för det här. Men vi har ju fått göra allt från grunden. Vi har fått bygga vägar, vatten och avlopp, IP, svår terräng. Jag vet faktiskt inte hur siffrorna ser ut, men jag tror nog att det kanske har kostat lite mer än vad vi kommer att få ut. Men i långsiktigt så tror jag att det här kommer att vara ett uppsving för hela bygden, och det har det varit för befintliga hus, absolut.
Men det finns ju olika business case, tänker jag. Det finns ju ett business case som gäller för kommunen. Och just, alltså, det finns ju ett värde i att man...
Nej, men jag tänker att
kommunen så är det ju en... För kommunen så är det ju en fantastisk affär, för de kommer ju öka sina skatteintäkter med 7 miljoner. Om man räknar på ett snitt ungefär per år. Just, och det löper ju på efter inflyttningen. Så för liksom kommunen har det ju här varit ett väldigt uppsving. Och vi stod ju faktiskt för 20% av inflyttningen i hela Krokoms kommun redan 2020. Och då hade det bara börjat trilla in folk här.
Så man kan säga
att nu är den kommun som växer mest i Jämtland, beror ju på projekt Kaxås. Vi växer ju mer än Åre, och vi växer mer än Härjedalen och Östersund. Visade de senaste siffrorna som kom nu då. Och det beror ju på vårt projekt.
Och det här är ju många kommuner som skriver i sina handlingsplaner och mycket ordsaddad och liknande, men de lyckas ju väldigt sällan göra det. Jag tänker de här lokala privata initiativen som drivs med andra skäl ibland än bara ren lönsamhet. Bostadsutveckling på vischan. Är det liksom bara en att ni hade tur där och då, eller ser du liksom andra möjligheter för andra bygder att göra liknande projekt?
Jag ser ju att vi visste ju inte, när vi hamnade ju mitt i pandemin med inflyttning och försäljning och alltihopa, men det jag ser ju är att folk nu har lärt sig det här och jobbar på distans, och det öppnar ju helt nya möjligheter för svensk landsbygd. Och det finns ju absolut ingen anledning, inte för alla men för många yrken, att man ska gå till ett kontor i en stad. Man kan ju lika gärna vara produktiv, om inte ännu mer produktiv, i mindre miljö på landet med coworking. Och vi har ju några ungdomar nu som öppnar en coworking här, där man också träffas då, även om man sitter mycket själv med sina kunder eller med sina arbetsgivare, så tror vi att det kommer att ge, eller vi har redan sett att det ger spin-off-effekter på nya idéer och nya innovationer. Vilket vi trodde, och vi ser redan att det kommer att bli så. Och det är ju otroligt för utveckling och tillväxt. Men i ett sånt här projekt så kände jag att mycket av det jag tänkte från början har fått liksom ställa sig på skam. Till exempel det här folk sa, ja, vad ska de jobba med? Är det så hög arbetslöshet i Norrlands inland? Men när jag tittar på statistiken så har vi haft väldigt låg arbetslöshet här över tiden jämfört med Stockholm och Malmö. Vi låg på 3,6%, och i Stockholm var de på 7,5% då när vi startade, och i Malmö var de på 14,5% arbetslöshet. Så det är många fördomar i synen på det som ligger utanför städerna. Det stämmer inte.
Precis, och äldre, precis. Gamla missuppfattningar om sådant som faktiskt inte...
Ja, missuppfattningar och liksom gamla fördomar som inte längre gäller. Som man ser. Och alla de som har flyttat hit, de som inte har haft med sig egna jobb, har ju fått jobb här. Bra jobb. Så det har inte varit ett problem med jobben heller.
Och hur har det blivit befintliga boende och liknande i Kaxås? Vad tycker de om det här? Har det blivit som planerat, eller hade de massa rädslor och oro i samband med den biten? Eller hur har det blivit i lokalsamhället?
Jag tycker att vi har haft en väldigt bra stämning här, med stor förankring från början och en väldigt stor vilja. Vi hade ju ett väldigt bra utgångsläge, för det var endera har vi ingen skola eller gör vi det här. Och alla vill ju ha sin skola i bygden. Och sammantaget så här i efterhand så har det, tror jag, uppfattar jag att byarna runt och bygderna upplever det som ännu bättre än vad de kunde tänka sig att det blev. För alla har ju fått inflyttning på ett eller annat sätt i befintliga hus eller så. Det har blivit en väldigt... Ja, men det blir nya människor som folk uppskattar det här. De har verkligen gjort det.
Vad roligt.
Ja, de har kommit in bra i våra föreningar och civilsamhälle på ett väldigt positivt sätt och blivit väldigt uppskattade. Och det är precis så man ville att det skulle vara ju.
Mm. Och hur är det med intressekonflikter? Jag menar, intressekonflikter blir ju i all utveckling, tänker jag. Men ni specifikt, om jag förstått, så är det ju liksom allt ifrån intressekonflikter till vindkraftverk, samer. Alla platser har ju sina intressekonflikter. Hur har det utspelat sig? Jag tror hela Sverige fick ju lilla Kaxås på kartan när Zlatan uttalade sig om vad han tyckte om vindkraft i Kaxås. Ja. Men det finns intressekonflikter i det här, om jag förstått det också.
Ja, men hela den historien med vindkraften här är ju en sorglig historia för hela kommunen och bygden. För att vi drog igång det här projektet 2019 och vi hade inte en aning om att de satt och jobbade med en annan agenda. I alla fall tjänstemännen. Mm. Utan det var en kollega till mig som också är journalist som var på ett 85-årskalas i en grannby. Hon har knappt sväljat tårtan och fick höra att en stockholmare hade skrivit på kontrakt för vindkraft här med ett vattenfallskontrakt. Och innan vi fick liksom kontroll på det och vad som pågick, vi hade inte en aning. Samtidigt har kommunen då, har vi lagt massor av pengar på att göra en detaljplan och kanske det värsta av allt var att vi har sålt in vår livsstil med den här vackra miljön till massa människor. Och så helt plötsligt så får man reda på någonting att vi kommer hamna mitt i en industri. Alltså Sveriges största vindkraftsindustri ever med 300 meter höga vindkraftsverk precis där vi ska bo. Det var ju som man bara ville stoppa ner huvudet i sanden som kommunikatör. Att hantera den frågan där och då när detta kom in till oss spårkännedom, vilket jag tycker kommunen borde informerat oss om innan vi drog igång det. Hade vi kanske gjort ett annat val, men då satt vi där med massa människor som hade gjort sitt livs största beslut och vi hade en kommun som hade gjort någonting som skulle kanske fördärva deras hela uppfattning om vad de ville leva för liv. Och sen har vi ju jobbat aktivt med den frågan. Och på det sättet är jag väldigt tacksam att jag bor i Offerdal. För Offerdal var en egen kommun en gång i tiden. Väldigt självständig. En av Sveriges rikaste kommuner på sin tid. Innan vi blev en stor kommun. Väldigt självständiga människor. Väldigt driftiga människor. Och vi fick en väldigt snabb uppslutning om att det här var inte det vi ville här. Lokalt. Absolut inte. För nu har vi hittat en annan väg att skapa tillväxt som är betydligt bättre för kommunen, för Offerdal och för regionen. För vi har ju också skapat en massa nya arbetstillfällen till regionen. Och att då slå sönder det med att kanske få hit en vindkraftspark som inte levererar några jobb, inga inflyttare, inga skattebetalare, där elen går utomlands till industrier i andra länder, där kanske Vattenfall säljer, vilket de har gjort uppe i Västerbotten, till danskar. Och vi såg liksom att den är ju klockren. Att det här, det vi håller på med är ändå mycket, mycket, mycket bättre för människor, för djur, natur och så vidare.
Skulle man kunna säga, skulle inte, om inte Kaxås fanns som initiativ och projekt, alltså det hade blivit en avvecklingsbygd, hade man brukar prata om landsbygden som skräpytor, brukar jag referera till, att det är väl synen på, från stadsmänniskorna är väl att det här är ju skräpytor. Hade det inte funnits en livlig bygd, hade det blivit då utbyggda av vindkraftverk och liknande som hade blivit en naturliga följdeffekten, eller hur, Vad tror du?
Alltså någonstans så tror jag, och min uppfattning, jag är ju inte härifrån, vilket hörs på min dialekt, jag är från Skåne. Men min stridsvilja är god för den goda saken, och det har jag verkligen lagt in min själ i det här. Så tror jag ändå att folk här är ganska trötta på att vara en råvarukoloni åt storstäderna. De har gjort det, vi levererar mest el i Krokoms kommun från våra vattenkraftverk här i Årfördalsfjällen, så att det finns ju en stark opinion ibland befintlig befolkning också, det ska man komma ihåg, och den fanns redan innan. Hur som så tror jag att den opinionen är så stark, så jag tror inte man kommer igenom i Årfördal. Jag tror inte man gör det, för det kommer bli civil olydnad på sista raden. För folk är skogstokiga för det här. Va? För nu, vi kommer att göra en otroligt fin bygd för människor att bo i, som värnar natur och hållbarhet, där vi lever väldigt ekologiskt och miljömässigt korrekt. Att då fördärva det med industriell vindkraft och ödelägga det, det finns liksom inte på vår karta här.
Och vi är väldigt. Vad är det för tidsram på den processen då? Var står ni idag?
Idag står vi därhän att alla partier utom Socialdemokraterna och Centern har sagt nej till vindkraft, faktiskt i kommunen tror jag nästan. Vi har ett väldigt gott samarbete med Njarke som är vår sameby. Och det är klart att även vår sameby, som är väldigt viktig och som vi uppskattar enormt här lokalt med den leverans de gör på sina hållbara produkter, så är det klart att det kommer hit människor, men de har inget emot det. Men däremot så skulle en industriell vindkraftspark här slå sönder deras sista möjligheter att existera överhuvudtaget. Det skulle bli deras död. Och det har de varit väldigt tydliga med. Och vi samarbetar bra och vi jobbar med frågan tillsammans. Men ja, det var...
Är det liksom en fråga som kommer pågå nu i flera år, eller närmar man sig något slags liksom beslut att och få veta vart att det kommer gå?
Det är svårt att säga. Nu ska ju kommunen göra en ny vindbruksplan, men det gjorde de ju 2010, och även då sa ju Njarke sameby nej till det här, att vitmarkera det här fjällområdet som är deras sista vinterbetesland. Majoriteten av folket här lokalt sa nej. Vi var väl 700 som svarade på samrådsprocessen som sa nej, och plus byn då, Njarke, som är berörd. Men det brydde sig inte Centern och Socialdemokraterna om. De körde över samrådsprocessen och sa att den var ändå bara rådgivande, och därför sitter vi där vi sitter. Det är ett vitmarkerat område som är existentiellt för vår rennäring lokalt.
Jag förstår det.
Och de har inte gått ut och sagt att vad de står i frågan, och fram till de inte gör det så kommer vi att se dem som att de är för vindkraft där.
Jag tänker också, Karin, både folkomröstningar om skolnedläggningar, folkomröstningar om vindkraftutbyggnad. Det är ju frågor som berör på många sätt, och jag tänker här, jag menar, ni har ju de här frågorna runt omkring er. Hur har tydligheten varit liksom från politiken då? Liksom? Hur har ni kunnat, för man måste ju förhålla sig till det om man ska utveckla en plats eller bygga bostäder, och veta, ja, men vad kommer omgivningen bli? Och det är ju självklart, om det ska bli liksom vindkraftverk så påverkar ju det kanske attraktiviteten i bygden. Eller om skolan inte finns kvar, nej, men då kommer ju barnfamiljerna inte flytta dit. Och det påminner mycket av de frågeställningar som finns här i Stockholms skärgård i Norrtälje med folkomröstningar. Och just de här samråd- och dialogmötena. Men man kör liksom ändå igenom de här planerna, för det är ju den här synen på det som är utanför tätorten är lite, det ska bara skeppa in det till stan. Om det då inte är massa fritidsboende, för då får man inte bygga vindkraftverk, för då förstör man ju utsikten. Men det är ju väldigt mycket känslor och liknande, och det här är ju högaktuella frågor i hela Sverige, vågar jag påstå.
Jag skulle vilja säga att just frågan om vindkraft har ju blivit en internationell tema nu, eftersom Tyskland valde att lägga ner sin baskraft för att göra sig beroende av Putins gas. Och bygga vindkraft istället, och väderberoende vindkraft kan man ju inte ha i ett land, för man måste ju ha ha el även de 70% av tiden då inte vindkraften fungerar. Mm. Då har de ju gas från Ryssland och det kommer ju inte att visa sig vara så lyckat i just den här situationen som har blivit. Jag hoppas att politikerna vaknar. Men det vi har gjort här lokalt är att vi har sagt engagera er politiskt. Och vi är ganska pragmatiska i frågan. För när man pratar politiskt så pratar vi aldrig ideologiskt på landsbygden, inte i Norrland. Utan då pratar vi om vad är bra för oss där vi bor. Så det spelar egentligen ingen roll om man går in i Centern eller i Moderaterna eller i S, bara man engagerar sig så att vi får in folk som får säga hur de vill utveckla sina bygder. För det är ju ändå där kraften finns. Om man ska ha en utveckling på svensk landsbygd idag så måste vi också ha folk i politiken som värnar det. Och då måste man nog gå in och vara aktiv själv. Så vi har ju faktiskt fått lite folk nu som både inflyttare och sådana som har bott här tidigare som börjar engagera sig i olika partier. Det tror jag är jättebra.
Mm, spännande.
Istället jag tänker också.
För det är viktigt och det är där besluten tas. I de här som du säger, Johan, viktiga frågorna. Med skola, om man ska ha det här eller om man ska ha det här. Vi kan inte ha vindkraft och kan vi inte ha inflyttning. Ska vi ha inflyttning? Vad är bäst för alla och vad är bäst för de flesta? Mm. Ja, men inflyttning är ju bäst för kommunekonomin. Det är ju så. Vi har gjort konsekvensanalyser. Vi har räknat på det. Så. Mm.
Jag förstår det. Och jag tänker också det här med när folk då engagerar sig lokalpolitiskt så blir väl det en liten konkurrens kanske på de här listorna och de här klubbarna. Hur har det tagits emot då i lokalpolitiken? Här kommer inflyttare och engagerar sig och börjar bry sig om den här platsen. Vad har responsen varit där?
Nej, men nu är det ju snart val och jag känner ändå att vi är inte så jättemycket folk här uppe jämfört med i Stockholm. Där är det nog mer konkurrens. Det är ändå välkomnat att folk engagerar sig. Och jag tror det är svårt när man kanske är ung och har barn och så och bara att engagera sig politiskt så mycket. Och så ska man engagera sig i en idrottsförening eller en musikförening eller man har ju en begränsad tid. Så det är ju synd att man måste ändå uppmana folk att göra det. Men de som har tid och möjlighet har gjort det och jag tror det blir bra, vi vet inte. Vi är i början på den här processen. För det här är ju också någonting nytt för oss och för bygden och för kommunen. Att det kommer mycket nytt folk.
Jättespännande.
Men någonting som känns så häftigt och som ändå känns positivt och som fastnar, det är ju att det är alltså nästan 3 år sedan bara ni stod och liksom började koncepta och också börja liksom sätta ord på vad man faktiskt kan göra. Alltså hur sätter man spaden i backen och får det här att hända? Av egen kraft och såklart med alla inblandade parter. Men där känns det ju ändå väldigt ljust att ni har ett sånt försprång, om man får kalla det för det. Och faktiskt har kommit igång. Och jag menar, om 5 år, om vi pratar igen, så kommer förmodligen alla bo nu i de här husen.
Ja.
Vad ser du om 10 år då? Vad är din drömbild om bygden?
Ja, men det är ju vi som skapar den tillsammans som bor här. Om vi vill fortsätta så tror jag ju det finns alla möjligheter att göra det. Det kanske inte blir så här stort och med så stort avtryck, men det är klart att vi kommer kunna fortsätta växa. För det är också något jag funderar på egentligen när vi stod inför det här, så tänkte jag, men herregud, här har inte hänt så jättemycket de sista åren här. Det är klart att det finns tillväxtfaktor i det här området.
Mm.
Lite så, jämfört med då om man säger skärgårdsöarna, ni befinner er liksom i tillväxtens motor, men ni ligger i periferin runt den. Men här ligger vi ganska långt ifrån det, och då är det klart att det finns en otrolig tillväxtmöjlighet i det här området. Med ny teknik, med kreativa människor. Nu är det väl mer hur vill vi fortsätta utveckla bygden, vad vill vi bli? Vi vill ju vara en bygd som vi har sagt hittills, som där det bor mycket permanenta människor och inte bara turister. Vi vill ju vara en bygd som är aktiv och levande med god service. Men Jag måste också slå ett slag för att det vi har gjort här i Offerdal, det är att vi driver ju också vår egen vårdcentral. Vi har ju varit satt under press under lång tid att vi ska ta bort, vi ska ta bort, vi ska ta bort. Men då har vi istället sagt att då tar vi över och driver själva. Så vi är en av de få vårdcentraler i Sverige som drivs som kooperativ med väldigt bra service. Och då är det ju liksom inte ett privat företag utan vi driver det tillsammans med medlemskap. Och sen har vi också fått som spin-off på detta en ny tandläkare. Mottagning som tar emot barn och det behövs ju verkligen med de köer som är idag. Så det har också etablerat sig här som följd av projekt Kaxås. Så servicen har vuxit i takt med att vi har blivit fler och det har också varit väldigt positivt att se.
Så med bostadsbyggande, med samhällsbyggnation så kommer utveckling, samhällsservice och den biten.
Fler företag.
Ja, men jag tänker också, hade det här varit möjligt, det är väl ingen kommuntjänsteman eller liknande, de skriver ju väldigt ofta det här, men jag tänker det här entreprenörskapet och det drivet ni haft i det här, vad har du för reflektion, för man träffar ju på olika sådana här från föreningslivet och kommuner och de vill ju gärna göra det här, men de lyckas ju inte särskilt bra. De lyckas ju mest med avveckling. Hur mycket liksom byråkrati eller runt omkring, vilka hinder tror du behöver sänkas för att fler skulle kunna liksom värna sin hembygd och kunna gå åt ett utvecklande håll? För det tror jag, den utvecklings... viljan tror jag finns. Det finns väldigt mycket engagemang runt om i Sverige. Vad är dina reflektioner över det? Eller behöver alla liksom vara supermiljardärer för att lyckas med det här?
Nej, det skulle ju vara tråkigt om det var så. Nej, men min uppmaning är till politiker att där det finns gräsrotsinitiativ, där det finns en drivkraft, se till att göra det förenkla. Hjälp till och stöd att se till att få igenom bygglov, detaljplaner, spegla kraften som finns lokalt. Om det är ett privat initiativ, om det är många som tar initiativet, men sänk trösklarna för allt regelverk så mycket det går, och om det inte går så hjälp till att lösa det ändå. Det är min uppmaning till politiker, för då kommer det att hända saker i svensk landsbygd, på skärgårdsöar, där det finns en kraft att göra något. Istället för att gå ifrån det här att det är kommunen och statens ansvar, eller det är de som har bestämt hur vi ska bo, vilket är väldigt märkligt, istället för att det är tvärtom, att det är vi som bor som bestämmer om hur vi vill göra med våra bygder och vad vi vill utveckla, vara med och stöd de initiativ som finns och göra det förenklat med bygglov och detaljplaner.
Ja, för jag tänker det här blir ju bostäder, vi pratar ju om bostadsbrist, men man pratar ju också om en utflyttning från Stockholm. Om det är en effekt direkt utav pandemin eller var igång tidigare, men drömboendet finns ju oftast, alltså svensken längtar ut på vischan och där finns det olika preferenser, men det saknas bostäder och platser att flytta till. Och det är såklart att folk tittar ju på om det finns skolor eller service eller liknande. Det kräver ju en viss basplatta för att det ska fungera. Och jag vet inte om man träffar sådana här hela Sverige ska leva och man lyssnar på politiken eller man lyssnar på lantbrukarna, typ LRF eller liknande. Det blir ju väldigt konstigt om man ser det här ut bara ett snävt stuprör, som att det handlar om... hur ska lantbruket, men lantbruket kräver ju också en fungerande samhällsservice och det runt omkring. Deras barn måste ju också gå i skola. Hur tror du man kan ta tillvara på engagemanget och sänka trösklarna? Vad är nyckeln för att få den här förändringen som jag tror, uppenbarligen så vill ju många det här, men ändå är det så svårt att få det att ske. Men ni är ju ett lysande exempel på... att ändå lyckas driva det här i mål på bara några år, vilket är otroligt skickligt.
Otroligt fantastiskt, för skulle kommunen ta en detaljplan så skulle det ta mycket, 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 mycket längre tid. Vi pratar om flera år. Men jag tänker att det man måste göra är att flytta ut makten till folket. Det måste vara bygderna som bestämmer, det måste vara enskilda initiativ och drivkrafter som finns som man tar fasta på. Och man måste släppa det här att man ska, ha någon sorts ansvar för att det är kommuner eller städer bestämmer hur folk ska bo. Låt folket bestämma vad de vill bo, så blir det bra att göra det enkelt och skapa nya boenden utifrån vad folk vill.
Mm.
Om man vill bo i skärgården eller på landet.
Ja, men såklart. Och jag tänker också det här med, om landsbygden avfolkas eller de här byarna läggs ner, skolorna läggs ner och så smäller man upp en vindkraftby eller liksom, jag menar, att väcka till liv den biten kräver ju någonting också. Och det är ju frågan liksom hur landsbygden ska se ut, eller landsbygderna och skärgården, och det finns väl olika viljor där med städerna vill att det ska se ut på ett sätt och de som bor på Vissa. Men är det en konflikt så pass hårt mellan de här stadsborna och de som är boende på Vissan, eller kommer vi se en annan utveckling?
Jag tänker så här att förr var ju landsbygden, man hade sin gård och man producerade sin mat och man levde på det, och så blev man många barn och man var tvungen att putta ut dem och så kunde man kanske skapa någon gård till. Man levde liksom på jorden på ett annat sätt. Och sen var det för mycket folk på landet och då flyttade de till städerna när industrierna kom, och sen blev man fast i den lösningen. Men idag, med den teknik vi har, så kan vi ju liksom sitta var som helst och vara uppkopplade och göra affärer med hela världen. Jag ser ju fortfarande på kommunens planer här att de tror att allt som ska byggas ska hända ut med E14, alltså vägen mellan Östersund och Åre. Men där har ju inte hänt någonting. Det har hänt saker i Åre, det har hänt saker i Östersund, men däremellan händer det ingenting. Det är fel vägar vi pratar om. Nu pratar vi om internet, vi pratar om andra vägar. Och då kan man sitta var som helst. Man kan sitta på en fjälltopp bara man har bra teknik och uppkoppling. Och man kan göra innovationer och man kan skapa produktivitet på ett helt annat sätt. Såklart inte alla kan det. Men en stor grupp av människor, den tjänstesektor som växer, kan ju faktiskt det. Och där tror jag vi kommer att se, vi är bara i början på utflyttningen. Sen är det så att somliga uppskattar, liksom, tycker det är jättekul att bo i städer, men andra vill ju ha, de vill kunna ta och spänna på sig skidorna och dra några åk på lunchen i Almåsabacken, eller åka lite längd, eller göra någon utomhusaktivitet på lunchen. Och då är det ju perfekt att sitta mitt i där det finns tillgänglighet.
Jag tror det vi har upplevt mycket under pandemin också, att man vill ju liksom ha sitt basecamp på ett ställe som i min värld då, som där vi bor, eller som till exempel Klaxås. Och sen så vill man ju ha friheten av att också kunna ta del av en annan värld. Till exempel större städer, andra länder och så vidare. Och den friheten kommer ju verkligen när arbetets format förändras.
Mm.
För att liksom, och sen, det äldre formatet med 9-5 på en och samma plats som är så otroligt liksom inflexibelt på många sätt.
Mm. Och man slipper resorna.
Om kullkastas. Ja, precis.
Bara det sparar ju massa tid som gör en mycket mer produktiv.
Mm.
Att man kan starta upp sitt jobb liksom i princip när man kliver upp på sängen om man vill det då. Och så kan man använda den tid man får sen till resor och så. Mm. Sen i och med att man får vi då den här utflyttningen som jag tror väldigt mycket på. Jag tror faktiskt att det är tillräckligt många som uppskattar det man har att erbjuda utanför storstäderna. Då kommer vi också få en service parallellt, vilket gör att även de som jobbar inom det där man måste vara fysiskt närvarande kommer ju att få mer arbetsmöjligheter i landsbygd, lärare och omsorg.
Bor. Ja, precis.
Det blir tillväxt.
Win-win. Och det har vi ju sett här redan, att så blir det ju.
Vi märkte ju det här med pandemin, och det känns ju som att vi går in i ett ganska orolig värld. Vi hade den här pandemin, nu är det krig i Europa. Hela den här biten blir ju liksom, vi märker det i alla fall, att det finns liksom, kommer världen gå tillbaka och alla ska flytta tillbaka till städerna, eller ser vi liksom att det här börjar levla ut och balansera upp? Vad är din framtidsspekulation liksom? Vad kommer allt det här innebära här när vi liksom rör oss framåt nu de närmaste åren?
Ja, vi får ju hoppas att det inte blir något världskrig. Men samtidigt så när man tänker på den orolighet som är, så är det ganska skönt att bo där man bor. För man vet att man har lokalproducerat mat, man klarar sig, kanske inte med den vanliga nivån, men vi skulle överleva. Vi har eget vatten, vi har liksom... Vi skulle nog klara oss ganska bra i en krissituation. Bättre än vad man gör i en stad där man är mycket mer beroende av servicen runt omkring. Det är ju en trygghet. Sen tror jag också att det är en trygghet för barn att växa upp så här. Där man kan vara, oavsett vad som händer i den stora världen, så i den lilla världen i Sverige så händer det rätt mycket saker också. Det är trångt i storstäder, det är mycket våld, det händer mycket saker. På landsbygden är det ju ändå tryggt fortfarande. Mm. Barn kan springa mellan husen och gårdarna och de kan ta sig till aktiviteter själva. De kan hitta på lekar ute, man behöver inte vara rädd. För vi känner varandra.
Den sociala... Det är en trygg plats. Det finns ett socialt skyddsnät.
Det finns ett socialt skyddsnät. Man har lite koll. Man vet var barnen hör hemma och sånt där. Det är ändå, måste ju vara ganska skönt för föräldrar. Och för barn måste det vara rätt skönt, för de får ju en större frihet. Att kunna leva självständigt.
Och är det mycket gängskjutningar och liknande och... Nej, jag skojar bara. Det är mycket gängskjutningar. Nej, men är det inte att städerna blir otrygga och att det finns en vilja för många att kunna bo till den biten, och samtidigt så behöver ju liksom landsbygder också få nytt blod och få den här typen av utvecklingsinitiativ för att liksom verkligen ta fram sitt bästa jag. Det är väl lite så våran reflektion i det här har varit, att hur utvecklar man den här platsen och får den att leva upp? Och det behövs ju mer människor. Det behöver ju liksom inte vara supermycket, men på vischan och i Norrlands inland så är ju liksom några barnfamiljer gör ju verkligen skillnad.
Och det är det som är så intressant. Ni bor ju ändå så himla nära en storstad. Men ändå så bor ni ganska likt oss, isolerat på sitt sätt, och vill ha mer inflyttning. Och det är ju otroligt egentligen vilket läge det är, varför man inte gör mer utav det.
Ja, verkligen.
Det är jättekonstigt tycker jag, för idag kan man ju det, för att man behöver kanske bara åka på kontoret en eller två dagar i veckan. Man kan jobba en del hemma, och då är det ju väldigt, väldigt trevligt att bo lite mer fritt och kunna göra andra saker än att bo i en lägenhet i innerstan, tänker jag.
Hur är det när Kaxås drivs vidare då, nya engagemanget för bygden, kommer det engagera i andra bygder, eller är det liksom nöjer ni med det här, eller hur ser ni på framtiden?
Vi hoppas att vi kan vara en sorts inspiration, och vi har ju lärt oss väldigt mycket. Att kunna paketera det och hjälpa andra bygder där det finns potential att göra en liknande resa, men kanske på ett litet annat sätt, men det är fullt möjligt. Och om vi skulle kunna bidra där så vore det väldigt, väldigt kul. Och vi gör ju det nu ändå lite grann i kommunen. Titta på om det finns andra ställen som skulle kunna vända på kuttingen och få lite inflyttning, så man kan behålla sina skolor och så. Det skulle vara väldigt kul om vi kunde vara en inspirationskälla på det och bidra där. Så det tror jag. Men som sagt, när det gäller Offerdal så är det ju jättebra att vi har ett sånt aktivt civilsamhälle, och det hade vi redan innan. Vi är väldigt duktiga på att göra event. Väldigt, väldigt duktiga. Vi hade Europacupen här i slalom till exempel i veckan. Och det är ju liksom världsklass på det. Och det ser ju folk. Så vi... Och sånt där tycker folk är kul. Det är ju inte så att man sätter sig i Kaxås och det inte händer något. Det händer jättemycket roliga saker runt omkring med outdoor-grejer som vi gör. Och det tror jag är viktigt om man ska ha en levande bygd, att där är det nog viktigt att börja också på andra som ska ha inflyttning. Att man har ett bra civilsamhälle och bra föreningsliv där det händer saker och man gör kul grejer tillsammans. Det var vår styrka och det är det fortfarande.
Häftigt. Nu låter det som Bertola är tillbaka från Vallaboda.
Ja.
Härligt. 21.30 på en söndag.
Han kastar sig in på telefonen. Nej, jag hoppar in igen. Han, han är, har varit i Vallaboden. Ja, det är ju Vasaloppshelg här.
Precis.
Så vi,
ja, men det, Karin, jag måste säga, jag tycker Bertola och du Karin och engagemanget från familjen Olofsson, fantastiskt initiativ som förhoppningsvis fler kan lära sig av och inspireras utav. Och jag och Anna har ju lovat att besöka Kaxås också, så vi kommer att komma när det är lite
lugnare.
Det
vill vi ju jättegärna. Och vi följer ju ert skärgårdsprojekt och vi tänker så här att det måste ju bli en verklighet utav det.
Det är klart att det ska bli det.
Det är klart att det ska bli. För på något sätt så är det samma sak som vi upplever, men ändå inte. Ni har ju ändå en marknad för det här. Jag vet ju att folk skulle flytta till er om möjligheten. Ja. Om kommunen såg till att det fanns en infrastruktur för att göra det och stötta initiativen. Då skulle det ju...
Och blir någonting av det, ja.
Vilken grej för kommunen. Att stoltsera med. För det kan jag ju önska att kommunerna förstår att det här är ju något man ska vara stolt och glad över. De här
Karin, där Herre finns ju rimligtvis fler eller ute i kolonierna som skulle kunna tänka sig att göra samma resa som ni har gjort. Skulle du vilja, alltså, tror du att det går att genomföra även utan Dan Olofsson?
Ja, Dan Olofsson är ju väldigt, och familjen där, de är ju väldigt duktiga på att driva fram projekt och få det att gå ganska fort framåt. Ja, som jag sa innan så är jag helt övertygad om att man kan göra det. Men det krävs ju att det finns en politisk vilja. Att politiker vill att vi människor ska få välja var vi vill bo. Och när det finns en liten tråd att ta, där det finns möjlighet att bygga hus. För det är ju likadant säkert i skärgårdsöarna, att det finns inte så mycket hus. Ni har säkert också en bostadsbrist för permanentboende. Och att man faktiskt tillåter byggande. Att man tillåter sjönära byggande. Att man tillåter det här istället för att säga att nej, men Peab ska få bygga ett hyreshus i centrala, vad det nu kan vara, Östersund, Norrtälje eller vad det är. Utan att man tillåter lite alternativ i det här.
Precis.
Personligen tycker jag, Karin, också att de här lokala initiativen där man också bor kvar i bygderna, så blir man ju väldigt engagerad i hur byggnationen ska gå till och vilken typ av attraktivitet och liknande man vill bygga upp i det. Så det här är ju egentligen mycket mera sund utveckling givet att man bor kvar i bygden. Så man gör ju det delvis för att kunna bo kvar själv, så lite egoistiskt då. Men också liksom för att kunna få den här inflyttning och utveckling och alla de här bristerna som vi ser på Vissa med allt ifrån fiber och vägar. Det blir ju mycket enklare om fler bor här. Ja. Så jag tycker ju det är en ganska sund och naturlig utveckling. Men ändå verkar det skava enormt mycket hos politiken att släppa på och faktiskt göra. Det har vi i alla fall märkt här i Stockholmsregionen, och det narrativet med hur man ser då att de här bostäderna har vi redan planerat hur ni ska bo här. Vi bygger ju liksom en låghastighetsbana här med lite hyreslägenheter, och så ska ni bo och jobba här och vi har bestämt det till er. Då blir det ju politikers drömmar och inte oss människors drömmar som vi bor och verkar i. Och här är det ju en kontrast, uppfattar jag det, på landsbygd och skärgård i de här lokala entreprenörsdrivna initiativen. Här borde man ju släppa på mera lokal utveckling. Och lokal utveckling behöver ju inte vara en föreningsstyrd och få massa bidrag, utan det kan ju finnas lönsamhet beroende på var. Och alla platser är unika. Så jag tycker det här entreprenörskapet som Dan tillför är ju enormt. Men säkert blir det hans namn, skulle jag gissa på, gör det ju enklare med tillstånd och politiska beslut och att man känner sig trygg i det finansiella då. Men det här är väl något att tänka på för politiken, att hur sänker man de trösklar så att vanliga människor kan göra de här resorna eller utvecklingarna?
Jag vill ju inte vara konspiratorisk. Jag tror ändå att det beror på att inkompetens. Jag vill ju inte tro att folk, jag vill ju inte tro att våra politiker motarbetar folkviljan.
Mm.
Människors vilja att få välja var de vill bo och hur de vill bo. Utan jag tror bara det är att man är så fast i ett ramverk där man ska göra saker utifrån ett visst sätt. Och när det kommer in någon då som kastar upp alla korten och säger vi gör så här istället för det här är det folk vill. För det är ju det folk vill nu. De vill inte bo i storstäder. Man ser fördelar. Man kan göra det plötsligt. Då blir det liksom kaos i huvudet. För vi måste ju samarbeta med den och den. Och det, förändringsarbetet tar tid. Det är svårt att gå i bräschen för det. Men det gäller att ligga på och det gäller inte ge upp. Och om vi kan peka på några bra projekt och tillsammans påverka och att de ser fördelarna med det, kommunerna, att det faktiskt ger dem så enormt mycket tillbaks. Och sen tycker jag du har en poäng där, Johan, att det är också viktigt om man gör sådana här projekt i områden där det faktiskt är ännu större marknad, att, att det är okej att man faktiskt får vara lönsam på dem också. Får man ta stora risker om man lägger ner mycket jobb? Och bara för att den som tar initiativet tar risken och gör det inte tjänar pengar på det, behöver det inte innebära att någon annan är förlorare, utan tvärtom, alla kan faktiskt vinna på det här.
Alla kan.
Den här utvecklingen, verkligen.
Och då kan vi också se då i projekt Kaxås med den inflyttningen att för kommun och region och för samhället i stort så är det ju en vinst och för lokalbefolkningen. Jag menar, det finns ju bara vinnare i den här typen av utveckling. Om man kommer igenom.
Och när man är överens så är det ju så. Men det är ju inte så att vi inte har haft trösklar. Vi har haft enorma trösklar. Alltså det är ju blommor som ska flyttas vid en speciell årstid. Och det är några kryp i något stengärdsgård som ska omhändertas. Det är undersökningar och genomgångar. Alltså hela detaljplanen. Planarbetet, vilket jag tycker förr var det mycket enklare. Folk visste var man skulle bygga hus för att de skulle stå i århundrade och man byggde där och det var ingen som ifrågasatte det. Men nu är det ju liksom en hel värld som ska vändas upp och ner för att man ska ställa upp ett hus. Där tycker jag att man ska förenkla. Och jag vet inte varför man gör saker mer komplicerade än de behöver vara. Men det kanske är vår tids anda, för det ska sysselsätta konsulter och myndigheter in absurdum.
Ja, snart får vi också räkna fåglarna här i skogen. Det måste ju
innan vi tar ner träd. Exakt. Ja, men det blir
ju absurd.
Det är för många människor som inte sitter och jobbar produktivt som kommer på massa idéer som är helt befängda. Förenkla och lita på folk.
Och titta på hur bra det kan bli.
Och titta på bra exempel och följa.
Och det är ju verkligen ni, Karin och Bertola, och hela projekt Kaxås och alla runt omkring det. Det är ju ett superfint exempel på hur utveckling faktiskt kan gå till. Och när man faktiskt gör det och hur fort det kan gå och vilka effekterna blir. Ja. Här finns det ju mycket att lära, vågar jag påstå. Nästan som man vill ge en liten applåd till er som har drivit igenom det här. Tycker jag då som gammal betongrotta som har också upptäckt det här med vischan och friheten och allt man kan göra och hur kul det kan bli. Så det ska ni verkligen ha eloge för.
Ja, men framförallt så vill jag skicka med alla att det går att göra. Det är bara det att våra politiker inte är vana vid att vi lever i en ny värld. Där man inte behöver stämpla in och stämpla ut på ett kontor. Utan man kan bo var man vill och åstadkomma storverk och vara produktiv.
Men vad är de
landsbygden en glans?
De främsta, alltså topp tre tips att tänka på för alla de som vill göra någonting, oavsett om de vill bygga hus eller om de bara vill, låt säga, exploatera några tomter. Vad är viktigast att tänka på? Do's and don'ts, välj fritt.
Det som är viktigt att tänka på det är om det är rimligt och skäligt. Alltså det måste ju ändå finnas en sorts infrastruktur för kommunikation som man kan ta sig både hit och dit. Titta på, få ändå med kommunen i den här byggplanen. Nu är det ju begränsningar, folk vill bo sjönära, de vill bo med havsutsikt eller sjöutsikt, men det är nästan omöjligt att få bygga så fortfarande. Kolla byggplanerna och sen bestämmer jag för målgruppen. Vem vill ni ska flytta in? Mm. Är det unga barnfamiljer? Var hittar jag dem? Mm. Är det äldre? Var hittar jag dem?
Mm.
Och söka målgrupp. Och så begränsa. Begränsa området.
Våga vara tydlig med andra ord.
Våga vara tydlig och våga begränsa. Det här är det vi ska göra, det här är området, det här är målgruppen. Och sen ta reda på vad som krävs från myndigheterna då.
Mm. Härligt.
Mm.
Spännande. Mm. Vad tycker du?
Alltså, hur? Ola.
Ja gud, jag som älskar folk.
Det hur långt tar du till grannen i Simrishamn? Går du?
150 meter.
Ja.
Nej, de är nära.
Nej. De är lugna. Och det är inget värdefullt hos dem som har gått sönder när jag har provat att bygga potatiskanoner och sånt. Så att, nej, det är väl lugnt. Nej, men de är lugnt. Alltså grannen är ju lugn. Det är ju mer värre i så fall med alla turister. Jag kan eventuellt ha någon gång ha uttryckt några små kritiska synpunkter på sådana.
Mm. Inom podd då, eller?
Nej, i alla forum.
Det är egentligen, tycker jag ändå det är väldigt kul med turister. Fortfarande. Mm. Fast nu har ju inte vi vänt oss till turister. Men vi har ju turister också, sommargäster här också. Mm. Som bor.
Beklagar.
Det viktiga är väl att man har en balans i det kanske.
Exakt.
I skärgården pratas det ju mycket om besöksnäring och fritidsboende. Ja. Men när den balansen blir sned, då dör ju de här lokalsamhällena väldigt snabbt ut. Och det som en gång i fiskesamhällen eller kustsamhällen, det dör ju ut väldigt snabbt. Och den kulturen, ja, den ebbar ju ut när alla kommer ut på sommaren och köper en glass och sen försvinner.
Mm.
Någon precis. Måste ju värna det lokala.
Precis så är det. Det är en balansgång, absolut. Och vi är ju liksom, turisterna är ju inte i majoritet så att säga.
Jag tror det underlättar.
Vi har ju fler permanentboende än turister här skulle jag nog tro.
Ja, jag tror det är en bra grej. Jag tror dessutom, för att återvända till politiken, att det är nog hälsosamt om man har ett politiskt fögderi som inte är paniskt rädd för att göra sig ovän med besöksnäringen. Om vi tittar där jag bor, Österlen. Det finns ingen fruktodlare som odlar de här blommande jävla fruktträden för att folk ska komma och titta på dem. Och det finns ingen lantbrukare som odlar blommande raps för att människor ska komma och titta på den. Utan det här är ju liksom biprodukter av produktion och biprodukter av brukande. Och för att miljön och trakten ska vara fortsatt intressant så måste ju de här näringarna få lov att fortsätta. Mm. Men jag kan väl ibland tycka att vi ibland har en politik här som är så rädd att göra sig ovän med alltså turisterna och turismen att man behandlar i stort sett alla andra branscher otroligt styvmoderligt.
Mm. Det har blivit en obalans, det kan jag se på fler ställen.
Ja gud, ja. Visst är det så.
Ja, och där det har blivit liksom den bärande näringen med turismen, då är det jättesvårt att göra sig ovän med dem. Mm. Att det är så viktigt. Nu är det ju inte så här. Så att
Men det är olika viljor och det finns många olika intressen kan man ju konstatera. Ja. Och det är väl sånt man dyker på då, allt ifrån kommunikation och tillgänglighet eller besöksnäring eller motstridiga intressen eller vindsnurror eller vad det än är. Mm. Men det har man ju i storstäderna och det finns ju på vischan också.
Mm. Men man kan säga en sak, att permanentboende skattebetalare är jättebra för en kommun. Punkt.
Punkt. Punkt. Precis.
Mm. Och det andra, det är lite extra. Mm. Jag håller igång lite företag och det är så. Men att folk bor, verkar, engagerar sig i civilsamhället och betalar sin skatt, det är jättebra för kommunen. Mm. Det skapar både utveckling och man underhåller grejer och sådär. Vi kör ju alla, till exempel föreningen här, Offerdals SK kör ju alla skidspåren här. För kommunen gör ju inte det. Och till och med till skolorna med pistar och kör skidspår. Tänk om vi inte hade haft permanentboende som gjorde det och var engagerade i föreningen. Då hade de inte haft skidspår här till turisterna.
Precis.
Så det är ju, ja, man ska inte underskatta de som bor permanent och gör ideella insatser. Det gynnar även turistföretag och besökare.
Ja, jag tror att det hade, alltså man har, vad ska jag säga, det här engagemanget i det här fallet pista skidspåren till människor man känner och till sin egen närhet, det är betydligt mycket enklare att göra det än att låt sig betala skatt för att kommunen ska göra det.
Ja, det är mer effektivt också.
Det är mer enormt mycket mer effektivt och känns enormt mycket bättre i magen och är dessutom enormt mycket snabbare.
Så är det ju.
Men enormt mycket bättre. Ja, visst blir det bra. Men vad säger ni, Johan och Anna, när ni har lyssnat på Karin nu? Nu har ni ju vissa problem med ert projekt som de inte har i Kaxås. Men alltså, vad ska jag säga, finns det gemensamma beröringspunkter? Känner ni igen er?
Vi känner igen oss. Vi känner igen oss i det här enormt mycket. Jag kommer ihåg när jag läste om projektet, då tog jag upp luren och ringde Karin på direkt, för jag var så inspirerad och insåg att det här är möjligheten för landsbygder och skärgårdar, och samma problematik och möjlighet känner vi väl igen, och det här med byråkratin och den politiska viljan och de här olika intressen. Vi har väldigt många beröringspunkter i det här. Och det visar ju också hur bra det här kan bli om man vågar släppa på utveckling och faktiskt göra någonting.
Det är rätt bisarrt att det egentligen inte är människorna som stoppar det, utan det är politikerna. Och offentligheten som är tröskeln. Alltså, om man säger så här, ja men vi kan fixa hit folk och vi kan få fixa hus och få dem och det finns tillräckligt många som vill flytta hit. Ja men då blir det en jättetröskel med att ta sig igenom byråkrati och hela offentligheten.
Jag menar, så mycket liv i luckan blir det ju inte om man bygger 40 radhus i Täby eller liknande. Nej. Eller man smäller upp 200 lägenheter på Södermalm. Det hör man ju nästan ingenting av. Och där är det ju för att kommunen gör mycket av det här jobbet. Men så fort någonting ska göras på vischan, jag menar, vi pratar ju om ganska små projekt men som har en jättestor impact. Jag menar, i Kaxås, i Jämtland, alltså Krokom kommun, det är ju ni som har bidragit till mest befolkning. Vi ser ju samma problematik här i Stockholms skärgård där vi är, jag tror det är drygt 1000 bofasta. Vi utgör väl alltså typ 13% av den bofasta befolkningen på den här ön. Så det är ju enormt små siffror vi har. Och det leder ju oftast till de här gnällsituationerna som jag kallar det. Med, nu ska vi stänga skolan och nu drog man in det här och nu drog man in det. Och så blir det ju när ingen bor och verkar där. Ja. Mm. Men istället då för att politiken ska sitta och visa sig duktiga med och liksom avveckla hela vischan, så skulle man ju kunna släppa på den här typen av utveckling och tillåta investeringar och vara med på den resan så att man får en samhällsutveckling. Och jag tror den problematiken finns runt om i Sverige, och det finns en enorm möjlighet med de här bitarna. Och sen kommer ju det såklart variera med prisläge eller attraktivitet och liknande. Och kanske lokalt engagemang. Men när det finns där så borde man ju kliva på och bara göra tummen upp och hurra. Vi får inflyttning, här är någon som vill satsa.
Mm. Eller tänk tvärtom. Tänk om du skulle säga så här, nej, men vi ska bara bygga i Stockholms skärgård nu. Under de närmaste 3 åren. Mm. Nu ska vi bara se till att det blir inflyttning där.
Ja,
vi ska inte ha fler innanför tullarna, utan vi ska bara ha i ytterområdena och då i de här skärgårdsområdena där det behövs befolkas för att behålla service. Man skulle ju lika gärna kunna tänka så. Det ska vara prioriterat.
Mm. Ja, men det blir, då förstår man hur bisarrt det blir. Ja, men då blir det de här planmonopolen och andra ska bestämma över hur du ska bo och verka. Man kan ju inte exkludera platser, utan måste ju inkludera hela Sverige. Men det blir ju lika bisarrt som att säga, nu har vi bestämt här, 2037 ska så här många bo här och vi ska så här många lägenheter och nu har vi bestämt det och all annan utveckling finns inte. Då blir det ju här planekonomiska.
Precis, exakt. Så är det.
Och det blir ju väldigt konstigt. Det blir ju jättekonstigt.
Ja, och så blir det helt fel, för det blir inte det som är framtiden när det kommer nya grejer och teknik. Som vi sa, allt händer inte ut med E14 längre. Det händer på internet.
Men så blir det ju oftast med planmonopol. Vi har beslutat att nu ska alla äta såna här nötter. Och så kommer någon på någon annan nöt som alla vill ha. Och så vill ingen ha de där andra nötterna. Så jag menar, det här med marknadsekonomi är ju en bra sak. Men jag tänker så här, det här var första samtalet som vi haft med dig, Karin. Mm. Och det har varit jätteintressant att få ha det här samtalet.
I poddformat.
I poddformat. Och första gången som podden Samtal får lyssna på mig och Anna. Och Per-Ola har vi hört tidigare, men för vår del har det varit nytt. Och hoppas att alla lyssnare kan få med sig inspel, inspiration och lite perspektiv på hur det ser ut på vischan. Olika frågeställningar, allt ifrån samer till vindsnurrebyar till hur man får en samhällsutveckling även utanför tätort som kanske ser lite annorlunda ut. Så jag är jättenöjd och stort tack, Karin, jätteinspirerande, och tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick vara med, och som sagt, välkomna till Kaxås, Jämtland, när ni har vägarna förbi.
Tack, vi kommer.
Alla ni som också, det är bara att höra av sig.
Per-Ola, vi tar med oss Per-Ola.
Vi tar med oss Per-Ola.
Jag kommer.
Ja.
Vi är på väg. Hör ni det?
Ni ser hur det blev.
Ja, och det kan vi alla liksom passa på att kolla in projekt Kaxås och besök det och lyssna på Karin och Bert-Ola och alla runt omkring för vad som har hänt där. Ja. Så jag är jättenöjd. Och så kan vi väl runda av där och önska alla en
stort tack för samtal.
Ett stort tack.
Tack. Hej.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.